Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Kära Karriärpoddslyssnare, nu har det blivit dags för det 200:e avsnittet. Det känns stort. Jag har ju funderat mycket på vad jag skulle hitta på för att fira det här. Jag vill ju göra ett annorlunda avsnitt. Helst skulle det ha varit en livepodd eller en hejdundrande fest med alla tidiga gäster eller så. Men det går ju inte i dessa tider. Men istället så har jag själv gett mig ut på en liten miniturné och återbesökt några av mina tidiga gäster. Det är också några av mina allra viktigaste gäster, nämligen de som tillsammans med min kompanjon Shanna och mig i Women for Leaders byggt det ledarprogram som vi är så oerhört glada och stolta över och som snart fyller 5 år. De har på olika sätt bidragit med sin kompetens och designat delar av modulerna i programmet som bygger på deras erfarenheter som vd och ledare och vad som krävs för att vara ledare nu och i framtiden för att leda förändringen i våra bolag och organisationer. Det var också ledarskap i framtiden som var en av mina frågeställningar när jag gav mig ut på min lilla tur. Jag var också nyfiken på vad de summerar kring egna insikter och lärdomar som de vill skicka med i det här 200:e jubileumsavsnittet. Sagt och gjort, och lite ovant att ge sig ut med mikrofonerna i högsta hugg för mig och att genomföra lite kortare samtal än vad jag brukar göra. Förstås genomförde vi intervjuerna med coronaavstånd och försiktighet. Innan vi drar igång det här avsnittet så vill jag tacka Volkswagen Group Sverige som är Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner. Men sist men inte minst, vad vore podden utan dig som lyssnar? Ingenting. Därför vill jag säga stort tack från hela mitt hjärta till dig som lyssnar, följer och hejar på det vi gör i Women for Leaders. Där vi vill påverka och driva arbetet mot ett mer jämställt näringsliv genom att lyfta fram fler förebilder och bereda plats för fler kvinnor att leda framtidens företag på olika sätt genom våra program. Men här kommer nu avsnitt 200, Karriärpodden on tour. Jag heter Eva Ekedal. Och nu är jag på väg, och jag är på väg till Ann Helenius som är vd på Capgemini Event. Hon har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap, senast som CIO på Scandic Hotels och Bankgirot och Stockholms stad. Hon har ju jobbat med digitaliseringsfrågor både i näringslivet och inom offentlig sektor och också fått flera utmärkelser, bland annat som årets CIO i Sverige och i Europa. Ann är co-designer i modulen innovations- och förändringsledarskap hos oss i Women for Leaders. Ja, och nu har Karriärpoddsbilen hittat till Bromma och till Ann Helenius. Det är ju helt otroligt. Och jag måste nästan börja med att berätta att här sitter vi i värsta... Det känns som det är en poddstudio.
Ja, det roliga är att vi har suttit här en gång förr.
Ja, det har vi faktiskt. Mm. Men du har nya fåtöljer och de är fantastiskt sköna och bra att podda i, känner jag.
Ja, underbart.
Ja, Ann. Men jag har ju en mission med den här turnén och det är ju dels att vi ska fira 200:e avsnittet men också att vi ska prata om ledarskap och framtidens ledarskap. Och det känns ju så spännande och bra att få prata med dig som jag vet har bra spaning på det här. Vad tänker du när jag säger framtidens ledarskap?
Men jag tänker att både framtidsledarskap och dagens ledarskap handlar ju om att ha möjlighet att driva förändringar. Därför att världen ändrar sig så snabbt omkring oss, och det kommer den fortsätta göra.
Mm.
Så jag tänker att vi kommer ha en situation där det kommer vara väldigt många olika typer av personligheter som blir ledare. Både framåt och som det är nu. Och vi kommer behöva mer av det i framtiden. Vi kommer ställas inför ännu mer komplexa utmaningar. När vi får in mer teknik i våra organisationer så kommer det finnas många avgöranden som har att göra med hur kan man skapa företagen och organisationerna ännu mer datadrivna. Då kommer det vara frågeställningar kring AI och integritet och säkerhet. Och det gör att man som ledare både behöver bemästra de mänskliga faktorerna.
Mm.
Förmågan till att förstå vad är det som egentligen motiverar oss människor. Men också förstå teknik mer. Och framförallt förstå hur människa och maskin kan samverka.
Och vad behöver man då?
Ja, men då tänker jag att vi behöver ha många olika typer av kompetenser in i en organisation. Och som ledare så behöver vi vara ganska breda i vår förståelse för hur vi kan lära oss nytt. Hur vi kan ta till oss nya kunskaper. Vi behöver förmåga att anpassa oss och kunna göra ganska snabba förändringar. Och då krävs också mycket liksom, att våga ha mod att göra detta.
Mm.
Och jag tror man kommer hitta ledare från väldigt många olika typer av liksom, professioner. Jag vet att jag i något sammanhang tidigare sagt att CIO är de framtida vd:arna. Och jag är ju själv ett exempel på det.
Så det
är ju faktiskt så. Vi pratade om det för några år sedan, du och jag.
Ja.
Men jag tror inte bara det kommer därifrån. Vad jag menade med det var att personer med stark förmåga att både förstå liksom, hur man kan utveckla affärer men också förstå teknik, de kommer vara relevanta framåt.
Mm.
Men det behövs också den mänskliga dimensionen, och den är väldigt starkt. Därför vi framåt kommer vi också möta mycket rädslor, oro, och det gäller att förstå också de här bitarna som har att göra med hur man faktiskt motiverar på riktigt och vad som får människor att vilja vara med och driva utveckling.
Den senaste tiden har ju faktiskt verkligen också förstärkt det.
Mm.
Om du skulle göra någon koppling till det som pandemin bär med sig så att säga i form...
Ja, men jag tycker att det här har blivit ett stort förstoringsglas på hela ledarskapet. Jag har sett ledare som tar fantastiska kliv i sin organisation just nu, som använder också digitala hjälpmedel på ett helt annat sätt för att liksom demokratisera innovationsprocesser. Och vad jag menar med det är att det finns ju möjlighet att få med sig hela organisationen om man också använder digitala liksom, möjligheter för att få upp idéer, för att ha dialog på ett sätt som är mycket svårare när man gör det fysiskt eller gör det mer trubbigt kopplat till digitala enheter.
Mm.
Det finns ledare som lyckas väldigt, väldigt väl med det. Men det finns också ledare som verkligen inte alls klarat att ta de här kliven. Mm. Och lite dysfunktionella grupper. Det här är snarare det här digitala sättet att leda förstärkt det dysfunktionella.
Mm.
Så det har verkligen prövat. Och jag ser ju att här har, som riktigt skickliga ledare, har verkligen möjligheter att få med sig ännu mer. Och det har ju faktiskt gjort studier med, som visar på att inte minst väldigt många kvinnor leder och styr på ett fantastiskt sätt nu i det här mer digitala kontexten.
Mm.
Och jag tycker det är väldigt hoppfullt för alla, både för män och kvinnor, att anamma de digitala möjligheterna som faktiskt många tagit kliv i under det här året.
Mm. Men det kanske också blir, tänker jag, ett ledarskap som är mycket bredare.
Mm.
Alltså man kan komma från fler håll och bli en bra ledare.
Mm.
Tidigare så var det ju ändå så att det var väldigt ensidigt hur man rekryterade vd till exempel.
Ja. Jo, men det är jag övertygad om. Men jag tror också just de här... förmågan att kunna ta in många olika perspektiv, det kommer bli ännu viktigare. Och då behöver vi också ledare som har kunnat röra sig i olika kontexter. Det är också en spaning jag har.
Mm.
Jag har ju själv egen erfarenhet av just det. Att vara i allt från privat sektor till offentlig sektor, entreprenör och varit i konsultvärlden, det är också här nu. Och jag tror att kunna ta sig mellan olika typer av organisationer är viktigt, därför att då förstår man olika verksamhetslogik och det skapar också en bredare förståelse för frågeställningar, och det tror jag också kommer vara viktigare längre fram. När världen blir mer och mer komplex så behöver man kunna se på saker och ting från ganska många olika vinklar för att få med sig människor, men också få in innovation tillräckligt i organisationen.
Ja, verkligen. Kloka ord det där. Och jag tänker att de som är lite yngre och som funderar på vad de ska bli när de blir stora, som jag många gånger träffar ju många som vill veta hur vägen ser ut, så att säga.
Mm.
Men då tänker jag att det är ganska hoppfullt det du säger nu. Det är bra att prova.
Det är bra att prova.
Olika.
Och det är bra att göra sig relevant i flera olika sammanhang.
Mm.
Det tror jag väldigt mycket på.
Mm.
Att just att prova att det var i olika typer av kontexter. Och det är bra att prova sig fram.
Ja, det är ju det. Och det har du gjort. Och jag tänker att vi ska också få dyka in i dina kloka tankar när det handlar om dig själv och dina liksom riktigt stora lärdomar, för nu är det, vet, det är stort nu, det är det 200 avsnittet. Ja. Nej, men jag tänker att du har ju varit med förut i podden flera gånger och delat delar av din både livs- och karriärresa. Men om man skulle plocka någonting som är det här viktigaste för dig.
Det finns ju flera lärdomar. Och det härliga är ju att det fortsätter att utvecklas. Ens liv fortsätter och man får nya lärdomar. Om jag tar några stycken så skulle jag säga att för det första så gäller det att inte ge upp. Och det tycker jag själv att det har jag verkligen lärt genom det jag har varit med om. Jag har ju varit med precis som väldigt många andra om också tuffa situationer. Mm. Gått igenom en skilsmässa, tar ensam hand om mina tre barn som nu är ungdomar, två av dem. Tonåringar. Samtidigt som nu då i förra året gick min pappa bort mitt under corona. Och ändå orka stå där och vara stark som ledare.
Mm.
Och det är tufft. Men en lärdom jag har dratt av det är att då gäller det att kunna att se det vackra, se liksom möjligheterna framåt. Och det gäller både ledarskapet och livet i allmänhet. I livet i allmänhet så handlar det om att få in glädje och klara liksom att ta sig igenom de svåra perioderna, för man också ser framsteg och har ett hopp om att saker också ska bli bättre. Men det anammar ju också mycket ledarskapet och lärt mig mycket av det. Därför inte minst under ett sådant år som pandemin, där det är många som har tyckt det varit riktigt, riktigt tufft.
Mm.
Då måste man också klara att se det som går framåt. Se det ljusa, tro på det goda. Och se också det som faktiskt rör sig i rätt riktning och sätta ljus på det. Det är en av de viktigaste lärdomarna. Och det gör jag verkligen ledarskapet. Mm. Jag pratar varje vecka och funderar över vad har egentligen gått åt rätt riktning den här veckan, och vi pratar om det. För vi människor måste bli påminda om det vackra, om framstegen, om rörelsen i en positiv riktning framåt.
Mm.
Och det tycker jag är en otroligt viktig lärdom just kopplat till ledarskap.
Ja, och så viktigt att tänka på varje dag. Och jag vet ju att du gör en massa bra saker för att hålla dig själv på det här nästan. Ja. Det är ju helt fantastiskt att du lyckas hålla den här positiva andan hela tiden.
Mm.
Vad har du för knep?
Ja, men det är så individuella de knep man har. Mm. Men för min del handlar det mycket om att aldrig gå ner tillräckligt mycket energi, utan fylla på den liksom konstant. Fylla på med sömn konstant. Se till att jag fyller på med sånt som också gör mig glad och lycklig. Och man orkar så mycket mer än vad man tror. Det är också en annan lärdom.
Mm.
Min pappa gick bort, det var en förfärlig upplevelse under förra året som verkligen påverkade mig djupt. Och jag känner med så många som var med om samma sak som jag var förra året. Det är många som fått vara med om att det blivit stora påverkan efter corona. Och dagen efter att stå och kunna hantera hela sin personal i en organisation som just då fick väldigt stora svårigheter. Den typen av situationer är vi med om som ledare.
Mm.
Men vi klarar också det. Vi klarar det så mycket mer än vad man tror.
Mm.
Och det gör vi genom att också ha människor omkring oss. Att kunna prata om det och visa sin sårbarhet. Och samtidigt sin styrka i det.
Mm.
Och det tar jag med mig också av det här året.
Mm.
Och vill också skicka med liksom en positiv boost till er som lyssnar. Att vi orkar mer än vad vi tror. Och det är det som också gör oss starka. Att kunna få prata om det som är jobbigt ibland, men samtidigt stå stark där.
Mm.
Och se vägen framåt.
Tack snälla Ann.
Tack för att du tog dig tid.
Och nu styr jag resan till Anne Åneby och Nordic Morning Group, där hon är koncernchef. Anne brinner för innovation och entreprenörskap och att lyfta fram både människor och bolags utvecklingspotential. Förändring går som en röd tråd genom hela hennes karriär, där hon verkat i en rad ledande roller som vd och marknadsdirektör på både byråsidan och kundsidan. Och där hon jobbat med stora varumärken som Telenor, H&M, Ikea och Comhem med flera. Hon är sedan flera år tillbaka en av co-designerna hos oss i Women for Leaders i modulen för innovations- och förändringsledarskap. Ledarskap i framtiden, Anne. Vad har du för tankar om det?
Jag har faktiskt ganska mycket tankar. Och jag tycker också att de har intensifierats rejält under det här året av pandemin. Inte beroende på att det har blivit lockdown och sådana saker, utan mer för att jag tycker också att det har gett ett utrymme för reflektion på ett helt annat sätt. Och reflektion är ju inte någonting som bara jag håller på med själv på kammaren, utan det här sker ju tillsammans med de som jag har som mina mentees. Men sen har jag ju även personer som söker upp mig för att få hjälp.
Mm.
Och då tänker jag mycket på yngre människor.
Ja, vad har du för tankar om det då?
Nej, men jag tycker det är spännande. Jag har ju fått förmånen att träffa ett antal yngre personer i deras karriärer där de har liksom bromsat upp och börjat att reflektera över vad de egentligen vill. Och att den här situationen har på något sätt också accelererat den möjligheten, ska jag säga.
Mm.
Så att det är alltså en positiv sak som har hänt. Det vill säga att man får mer tid för sig själv, och därmed så uppstår reflektionen på ett annat vis. Va?
Mm. Så att den här tiden har egentligen varit väl använd tid, kan man säga då,
ja.
För kanske både ung och gammal. Men...
Ja, och speciellt om man, om man orkar att sätta sig in i ett nytt sammanhang och börja fundera över sin situation. Inte bara vara i det här praktiska, du vet att man måste se till att man inte har sin dator på en salladskål, utan man har faktiskt ett ordentligt stativ och ordentliga hörlurar och en ergonomisk stol och allt det där. Utan sen börja fundera lite grann på vad är det jag vill ha ut utav mitt arbete, och vad är kanske mitt nästa steg i karriären.
Och vad tror du om de här framtidens ledare då? Vad är det som kommer vara utmärkande för de som väljer och de som blir ledare i framtiden?
Jag tror framförallt vad som kommer att hända nu är att jag tror att vi har fått ett skifte utan att vi ens riktigt förstår det själva. Vi som befinner oss mitt uppe i det här.
Mm.
För jag upptäcker också att dels är det många som har dragit lärdomar av det här nya ledarskapet som har blivit påtvingat. Av praktikaliteterna då, helt enkelt. Det är lockdown, du sitter hemma.
Mm.
Du måste vara mycket duktigare på att kommunicera. Du måste kommunicera mycket mer med alla dina medarbetare. Du måste vara mycket mer ödmjuk, inkännande. Känna in dem som individer. Mycket mer än vara uppgiftsorienterad. Mm. Har du löst din uppgift idag? Alltså allt det här andra med känslor och familjen, hur bor... Allt det där blir en helt annan aspekt som har kommit fram. Mm.
Det är som att det flyter ihop lite.
Ja, precis, va? Men jag... personligen jobbar ju väldigt mycket så som ledare. Jag är ju inte så olik mig själv som person och individ när jag är ledare eller när jag är Anne. Utan jag tycker ju väldigt mycket om liksom att människor ska, man ska satsa på att lyfta fram deras potential och att man ska se vad de är bra på och stötta i det. Och här har jag sett nu att de här människorna som har sökt upp mig pratar väldigt mycket att de känner sig fastlåsta i någon norm som inte riktigt passar, utan som skaver lite granna.
Just det.
Och det är det jag menar.
Vad händer då med normen? Och hur ska vi bryta den, tänker jag?
Ja, eller är den redan bruten?
Ja.
För det är det jag tycker känns mest intressant. Mm. För många ledare som vi har nu har ju blivit tillsatta i en helt annan situation än den vi befinner oss i nu. Och nu har vi varit så länge i pandemin, vilket gör att beteenden och kravspecen ifrån de som vi leder har ändrat sig.
Mm.
Och den kommer inte gå tillbaka. För det vet man, en ny vana behövs det 90 dagar för att etablera.
Ja.
Och den är vi förbi med råge, va? Så att nu är det så här att frågan är, vad händer när vi börjar röra oss tillbaka till det som blir någon form av lite mer normalt tillbaka och vara på kontoret och lite så. För alla pratar ju om, ja då ska vi jobba hemifrån 3 dagar i veckan och bla bla. Jag tror inte det är det största skiftet som har skett. Jag tror det har skett ett mentalt skifte.
Mm.
Ett mentalt skifte som handlar väldigt mycket mer om att man tänker mer på vad vill jag? Får jag ut det jag vill av jobbet?
Mm.
Och att jag som ledare då måste fundera på hur har jag ett utvecklande och inkluderande ledarskap? Så det inte bara är uppgiften, va?
Nej.
Att jag ska hjälpa dig att lösa en uppgift varje dag för att vi ska kunna fakturera eller vad det nu är för någonting, va?
Nej. Vad kommer de att gå igång på då, tror du?
Jag hör ju väldigt mycket, för jag passar ju på att träffa de här människorna. Men jag tycker det är jättespännande att få den här inputen. De går igång på mer idéer, visioner, framåtlutat.
Mm.
Att det ska hända någonting. Kanske inte vet exakt vad, men att man ska försöka få in mer energi, mer tempo. Och samtidigt få med människan på ett helt annat sätt, va? Och det är klart, då blir det ju mer lustfyllt och ett helt annat driv.
Gud,
och jag tycker
spännande.
Väldigt mycket positiva liksom framtidskänslor, trots att vi fortfarande sitter i en väldigt knepig situation. Så det är inte
avstånd.
Så här att de kommer och liksom är deppiga, det tolkar man inte så, utan tvärtom, utan mer så här liksom, det känns som de börjar ladda för någonting som ska komma. Och då är det så här, har det skett någonting? mentalt. För jag tror ju på det här med kollektivt medvetande. Va? Mm. Ser jag det här hos flera stycken så är det nog inte omöjligt att det har skett hos ganska många.
Nej, precis. Mm. Men du Anne, om man tittar på din fantastiska egna karriärresa och ledarskapsresa. Mm. Och så gör jag en jättesvår grej. Du har ju varit så viktig, varit med tidigt i Karriärpodden och tidigt i Women for Leaders och varit och är en viktig kugge för oss där. Men när jag liksom ber dig reflektera över din egen karriärresa, vad är det som är sån här kärnan i det som du vill skicka med, som du har lärt dig genom dina år? Och nu tänker jag ju kanske extra mycket på kvinnliga ledare.
Ja, jag förstår det. Men jag tycker ju faktiskt också att jag ser att det är väldigt många unga män som behöver den här stöttningen. Va? Därför att det är lika mycket män som kvinnor som söker upp mig. Alltså först blir jag ju så här, jag blir ju alltid lite generad när du ger mig så här jättepositiv lovebombing. För att jag känner ju själv att när jag började så var det inte, det fanns inte så mycket stöd runt omkring överhuvudtaget. Och jag var väldigt, kände mig väldigt utsatt. Mm. Nu hade jag ju ett enormt stöd i min pappa och min mamma och min bror som jag också berättade i Karriärpodden. Men jag skaffade mig också en terapeut tidigt för att liksom lära mig att balansera och få med hela människan. Och det är inte omöjligt att det också då naturligtvis har påverkat resten av karriären rätt rejält. Men jag tävlade ju i tennis som ung. Vi hade ju faktiskt träningspsykologer när jag redan är 10 år.
Mm.
Så att det här med liksom att få med hur hjärnan liksom funkar och jobba med liksom att komma över olika hinder och sådär. Det etablerades ju väldigt tidigt hos mig
genom idrotten. Det har du haft med dig.
Ja, absolut. Mm. Och på ett väldigt otvunget sätt. Liksom att det är mer liksom så här, det handlar om att få saker och ting i balans på något sätt. Va?
Så vad blir medskicket till
andra
då?
Medskicket är att försöka liksom inte göra våld på sig själv. Mm. Jag tror jag säger det i Karriärpodden, att försök att hitta din inre röst. För det tycker jag är väldigt mycket så att när jag pratar med människor, så det spelar ingen roll egentligen om du är ung eller gammal, så är det många gånger så här att för vem gör man saker? Mm. Är det du som spelar huvudrollen eller gör du någonting för att det är någon annan som vill det? En förälder, normen? Kanske det gäng som du ingår i eller någonting sådär. Det är så det bör se ut. Jag tror det är jätteviktigt att tänka på hur bör det se ut för mig och för att jag ska komma till min rätt. För man måste ju också hitta sin rätta miljö där man kommer fram på rätt sätt.
Jättebra. Mm. Så gå tillbaka till dig själv och fråga, vad är bra för mig?
Ja, precis. Och vad är dina egna inre drivkrafter? Mm. Vad är det du gillar att göra? Vad går du igång på?
Tack snälla, Anne.
Mm. Tack själv.
Och nu, dags att besöka Veronica Rörsgård på utbildningskoncernen Academedia, där hon är vd för Pysslingen Förskolor. Hon var tidigare IT- och HR-direktör på Skanska och har även hon lett stora förändringsarbeten. Hon brinner för att skapa en framgångsrik verksamhet genom att jobba med ledarskap, värderingar och mångfald. Och är också hon co-designer i Women for Leaders i den strategiska modulen. Hej Veronica, nu är jag ju hos dig här på Academedia.
Ja men hej och välkommen hit. Det är lite öde här, men det är kul att du är här i alla fall.
Vi har coronaavstånd och allting är ordentligt. Men du, jag är ute på min turné och håller på och spanar på framtiden och på framtidens ledarskap. Och jag vet ju att du har en massa erfarenhet. Så jag tänkte att, ska vi sammanfatta det på bara några meningar?
Ja men det är ju superenkelt.
Ja, enkelt. Vem är framtidens ledare tror du? Och hur ser de ut?
Ja, men det är väl en fråga som man kanske alltid funderar på. Men speciellt nu när vi är i pandemitider. Vad är liksom beständigt och vad kommer att fungera även efter pandemin? Jag har ju klurat på det här lite grann i alla fall. Och jag tänker att framtidens ledare, många frågor är så komplexa. Så att det kräver liksom många olika kompetenser, många olika funktioner. Och då tänker jag mycket att framtidens ledare blir liksom den som förmår massa olika funktioner, en grupp med hög mångfald att fungera ihop.
Mm.
Att kunna, jag vet inte vad jag ska säga, orkestrera eller få ut allas perspektiv så man får till den här kollektiva intelligensen som man brukar prata om.
Mm. På ett bättre sätt än vi har historiskt.
Jag tror inte vi har prövats lika mycket mycket, utan att man har kommit ganska långt, även om man har liksom haft mer separata tydliga funktioner och tydliga processer. Men givet både tempo och komplexitet och nya frågor och behovet av att ställa om, så tror jag att det behövs lite en annan dynamik på ledare.
Ja, och det är så intressant, för du har ju en bakgrund som är både, den är ju väldigt mångfacetterad, för du har ju varit HR-direktör och CIO och nu är du ju helt affärsledande för verksamheten, helhetsansvar. Vad tror du att framtidens ledare kommer att komma ifrån? Vad är bra att ha med sig för typ av kompetens?
Nej, men jag tänker att det är nog bra att ha med sig lite olika erfarenhet. Och det behöver inte vara att man som jag både byter bransch och funktion. Men jag tror att det är nyttigt att exponera sig för flera olika liksom, situationer, funktioner, projekt, utmaningar. För då blir det lättare, tror jag, sen när man ska kunna kanske ändra om och ta in nya kundbeteenden eller nya trender eller teknologier om man har upplevt det förut och själv behövt ta till sig nya saker.
Ja. Men alltså, är det några speciella egenskaper som du tror att vi skulle behöva utveckla lite till för att bli så här framtidens ledare?
Ja, det är ju väldigt klurigt att fundera på. Men förmågan att både förstå andra och skapa en miljö där man får ut det personer har. Det kanske låter lite flummigt, men förmågan att skapa en trygg kultur där man vågar komma till tals. Att vara bra på att ställa frågor, vara bra på att koppla ihop olika personer eller funktioner. Och också att kunna koppla ihop sig med andra företag eller organisationer. Det är väl rätt troligt att inget företag själv kommer att liksom klara sig i framtiden. Utan även den förmågan som är liksom att vara bra utanför sin organisation också.
Just det, de där perspektiven och
samarbeten. Ja, lite ekosystemen, att kunna liksom förhålla sig till olika typer av organisationer, drivkrafter, storlekar på bolag och så vidare.
Men så är ju jag här och känner ju dig, men det gör ju inte alla. Jag tänker att det skulle vara kul att få en liten personlig reflektion över din egen resa också, så här i det 200:e avsnittet. Vad är det som har varit viktiga nycklar för dig när det gäller din egen karriär och utveckling generellt sett?
Nej, men som du säger, så jag började, mitt första jobb var i IT-branschen, sälj inom IBM. Och viktiga nycklar för mig, jag har alltid varit rätt så nyfiken och liksom lite obrydd. Och ska man vara elak kanske man kan säga att det började lite oreflekterande. Så att då tänkte jag mer, och som du vet så brinner jag för liksom mångfalds- och inkluderingsfrågor. Men man kan väl säga, i början så var det mer så här, ja, bara gör ett bra jobb så löser sig resten. Då kommer det att märkas och sådär. Och sen
Jobba på,
var duktig. Och sådär. Och det kan man ju säga att över åren då så har jag ju kommit att både liksom se och själv uppleva att så enkelt är det inte. Det finns massa strukturer och saker i kulturen som gör att det inte alltid är så enkelt.
På, ja. Ja. Det tror jag vi kan känna igen.
Ja. Och sen på senare år har ju själv, ja, men bland annat i min roll på Skanska, också varit ansvarig faktiskt för att förändra en kultur och utveckla den till att bli både innehålla mer mångfald och vara mer inkluderande.
Vad har det betytt för dig då, att jobba med de här frågorna?
Dels så tror jag, när man funderar mycket på kultur och varför agerar människor som de gör och sådär, så börjar man också fundera väldigt mycket över sig själv. Och jag vet inte hur du och andra tänker nu, men jag tänker att den här liksom, att fundera på hur man själv är och hur man påverkar andra är någonting som har blivit liksom, viktigare och viktigare för mig. Och nu kan man säga under covid så upplever jag att det finns väldigt mycket tid eller tankar kring sig själv och kanske också lite mer tvivel för många. Man blir inte speglad om man funderar över sig själv och sådär.
Så att,
nyttigt men också ganska jobbigt.
Många, och inklusive jag själv också. Alltså det är ju det är påfrestande att bara prata med sig själv på hemmakontoret.
Ja. Men jag tror att det, Och det gäller väl alla, att alla har ju liksom, kan fundera över sig själv och vad man själv får för påverkan och vad som hände. Och nu när man inte kan spegla sig på samma sätt i vardagen så tror jag att det blir ännu mer vanligt. Och så att, det gör ju också att många mår ganska dåligt när man börjar med självtvivel. Ja.
Och det är ju vanligt också att vi kvinnor har extra mycket press på oss att vi ska vara en det ena än det andra. Vad tycker du? Vad är det vi ska göra för att slippa den här liksom, prestationsångesten och självtvivlet?
Så här duktig flicka, ja, oket eller vad ska jag säga, som jag själv också har haft och delvis också har. Det tror jag, liksom, man skulle gärna vilja säga att man, det har man helt kastat av sig, men det tror jag inte jag kan säga i alla fall. Men jag tror dels att vi kan hjälpa varandra och sortera om man öppnar upp och vågar liksom vara sårbar och prata om hur man känner. Då kan man också få hjälp och sortera och se att det är inte så farligt då. Alla känner så. Det gäller för övrigt män också. Så det här är ju ingen fråga för tjejer. Så att det är väl en sak att våga ta upp frågor istället och på att bära för mycket själv och tänka att man alltid måste lösa alla saker själv. Utan
ta hjälp.
Ta hjälp. Och ibland är det ju inte ens hjälp. Det kan ju vara bara att prata med någon om hur du känner, att något känns jobbigt eller du inte vet hur du ska göra. Och det har jag blivit bättre på. Jag tänker hur man, att från början skulle man vara så otroligt duktig och bara prestera. Så det var helt otänkbart att liksom säga att man inte visste. Nu tror jag att man vinner tvärtom jättemycket på att säga att jag vet inte.
Men vad har du då för medskick till dem som lyssnar på det här nu? Vad blir ditt så här, this is my... Pay it forward.
Ja, pay it forward. Nej, men det är ur två dimensioner. Dels att vi ska hjälpa varandra. Lyfta fram varandra, få varandra att våga ta stegen. Också väldigt så här, öppna dörrar, rekommendera varandra. Visa på att det finns duktiga kvinnor som kan ta stora roller. Både i operativa roller och i styrelsen. Och sen som individ att liksom våga ta chansen och... var modig och det finns massor med personer runt omkring som också kommer vilja att lyckas och våga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb.
your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Och nu kommer turen till Lisa Nyberg som är vd på Svensk Fastighetsförmedling. Lisa har en lång erfarenhet inom bank- och finanssektorn. Bland annat som vd för Collector, Landshypotek Bank, Emrik och Skandiamäklarna. Och där hon har visat prov på att framgångsrikt och strategiskt driva tillväxt- och förändringsresor. Hon lägger ner mycket tid och kraft och resurser på medarbetarkulturen och har även blivit uppmärksammad och prisad för det på olika sätt. Hon är tillsammans med Veronica också co-designer i Women for Leaders i den strategiska modulen. Lisa, nu är jag här hos dig, hemma hos dig.
Vad roligt att få göra podd med dig, Eva, i mitt kök.
Ja. Ja, och du har ju så många bra erfarenheter vad gäller ledarskap. VD i hur många år som helst i massor med olika konstellationer. Så nu vill jag höra dina tankar om framtidens ledare. Mm. Vilka är de, tror du?
Och vilka, den där tycker jag är så otroligt spännande, Eva. För jag funderar mycket på det. Och det jag, om man börjar tänka på hur kommer vi att vara? Nu sitter du och jag här i en poddinspelning. Vi syns väldigt mycket. Vi syns i media som är tillgängliga för allt och alla. Och vi får människor som verkligen dyker in i både verksamheterna och personerna. Mm. Så jag har tänkt jättemycket på det här, hur viktigt att vi är genuina. Vi kanske förr kunde spela som ledare en roll när vi gick till kontoret. Det funkar inte så idag.
Nej.
Alltså, du måste vara Lisa och det måste synas och du måste mena det du säger. Det tror jag är en sak att prata om. Vad är det för viktig egenskap imorgon?
Sen har vi att vara de vi är, alltså det är det du...
Ja, men på riktigt. Mm. Det är liksom... man säger många gånger att det syns vad du tänker. Och idag syns det inte bara vad du tänker, utan du syns i alla medier. Mm. Och där ser man vem du är. Mm. Och då kan man inte säga, ja, men jag är en bild på hemma och jag är en annan bild på kontoret. Så funkar det inte längre. Utan du måste vara genuin. Mm. Du måste stå för ett genuint ledarskap och för genuina värderingar. Det måste liksom grunda i dig. Mm. Det tror jag är så här, om man pratar om vad kommer vara viktigt för morgondagens ledare. Det kommer inte gå att fejka ett ledarskap på riktigt.
Det funkar inte längre. Vad är det mer då, tror du? Vad är det för typ av egenskaper som framtidens ledare
kommer? Jag tror kommunikation. Det har varit viktigt länge. Det blir mer och mer viktigt. Det blir viktigt att kunna kommunicera internt, kunna kommunicera externt. Mm. Och där tänker jag mycket på sådana frågor som du vet ligger nära mig. Och det är att ha en strategi, en tydlig strategi, prata om det strategiska ledarskapet och kunna kommunicera det. Så att människorna som vi har i vår organisation förstår vilken resa vi ska göra. För den här detaljerade ledarskapet där man går in, det funkar inte. För vi kommer inte vara så nära varandra och vi kommer inte kunna göra det. Utan du måste ha en bild av vilken resa så jag kan ha ett självledarskap. Mm. Så jag säger, och sen tror jag så här, att världen går så fort så det modiga kommer att vara viktigt. Så då tänker jag så här, en tydlig strategi,
där du som ledare, morgondagens ledare, måste kunna kommunicera den så alla fattar vad det innebär för mig. Mm. Så att jag kan ha mitt självledarskap. Jag måste vara genuin i mina värderingar, vad jag står för. Och du måste vara modig och kunna fatta beslut snabbt.
Ja, och kunna vara modig att också vara den jag är.
Precis så. Ja. Och modig att faktiskt ändra dina beslut när du behöver det. Mm. För det är väl någonting som jag har lärt mig under det här året, att liksom leda utan att fatta ett dugg om vad som händer imorgon.
Ja, det har du fått känna på, och alla andra också.
Och alla andra ledare. Ja. Där vi har varit tvungna att fatta beslut, men vi vet inte ett dugg, behöver fatta ett annat beslut imorgon.
Mm. Men du, framtidens företag då, de som är så där i framkant och lönsamma och framgångsrika, tror du de har tänkt på något speciellt?
Ja, vet du, jag tror att det finns flera saker som kommer att vara viktiga. Och jag måste börja någonstans med det vi är så mån om. Du och jag pratar om mycket, gender diversity. Jag tror att man på riktigt har förstått att mångfald på alla delar i verksamheter, ålder, kön, etnicitet, var kommer vi ifrån, alltihop. Det kommer vara så viktigt om du ska vara ett riktigt bra företag.
Mm.
Kulturen kommer vara mer viktigt än någonsin. Att vi står för någonting där vårt why blir tydligt i verksamheten. Och då kommer en sån sak som vi inte kan säga att det skriver vi lite om i årsredovisningen, hållbarhet. Mm. Utan hållbarhet, det måste genomsyra hela verksamheten. Och då kan man säga, finns det någon speciell bransch? Ja, men jag tror att alla branscher där vi lever vår kultur, där vi har hållbarhet och där vi har förstått att mångfald är något viktigt, det kommer att vara morgondagens absolut lönsammaste verksamheter.
Mm. Word. Men du, Lisa, nu är det 200 avsnittet och vi håller på att summerar och har oss här. Och du har ju varit med 2 gånger tidigare, eller 3 gånger eller vad det kan vara. Men jag tänkte så här, om du också får summera lite för din egen del, vad är det som är såna här riktigt viktiga lärdomar som du också kan omvandla till bra medskick till de som kommer nu, alla framgångsrika kvinnor som vi vill ha som ledare? Mm.
Nej, men jag pratar ju rätt om att en viktig del är att vara modig och våga anta utmaningar. Och då handlar det om att man får erfarenheter, och alla erfarenheter jag har fått har inte varit positiva.
Nej. Det blåser ibland.
Det blåser, och det har jag pratat om i podden förut. Och jag kan gå tillbaka till det. Det blåser både i livet, men det blåser också på jobbet. Och jag tror att liksom, när man hamnar i det där, så blir det lite att faktiskt kunna konstatera att det blev en erfarenhet. Och den erfarenheten gör någonting med mig som jag kan ta mig vidare. Och erfarenheter är ju aldrig tungt att bära. De kan vara tunga för stunden, det kan vara jobbigt för stunden. Men jag tänker att få det med sig, att våga, och när man antar de här utmaningarna, det blir lite jobbigt, det blir lite tufft. Men det är ju faktiskt då vi lär oss någonting riktigt. Jag tänker på det året vi har haft, när jag ser många av mina medarbetare som har haft det jobbigt. Oavsett vad du är för person, vad du är för ålder, liksom, så är det människor som har haft det tufft. Och jag kan själv se på mig själv vad jag har lärt mig under det här året, och vad jag är bra på och vad jag inte är bra på.
Ja, tell me.
Ja, men alltså, jag tror att en av mina styrkor, det är att komma in i ett rum och känna hur människor mår. Och kunna göra det på riktigt. Och det har jag haft utmaningar med nu. Och har behövt få hjälp av människor som står i min koncernledning. Att ser vi någon som mår dåligt, hjälp mig. Och försöka fånga det där. Och så har jag konstaterat att de samtalen, när jag hittar dem, kan jag inte ha digitalt. Jag måste ta en walk and talk. För att känna på riktigt. Och det märker jag. Jag är inte bra digitalt. Alltså min Lisa kommer inte riktigt fram digitalt.
Jo då, i den här digitala kontexten kommer det gå jättebra.
Ja, det är bra.
Ja, men jag fattar vad du menar. Skärmen är i vägen på något sätt.
Ja, men den är det. För att liksom kunna förstå människor, känna människor. Och ibland, ja, men man sitter där, fattar de alltid vad jag säger och vad jag menar och hur mår de? Och liksom, den har jag tyckt.
Och vad är liksom kontentan av det då?
Nej, min kontent av det här är att när jag slipper vara enbart digital, så vet jag vilka möten jag aldrig mer kommer ha digitalt. Mm. Och jag har också lärt mig en sak, att när jag har mina one-to-one så är det egentligen mycket bättre att ta dem promenerandes.
Mm. Eller hur?
Vilken lärdom och vilka bra samtal när vi inte sitter inlåsta i det där rummet, utan vi tar en promenad, vi behöver inte titta på varandra hela tiden. Det kommer så många bra tankar och man vågar vara mer öppen. Det är en fantastisk lärdom, tycker jag.
Så mer walk and talk, helt enkelt.
Jag tycker det. Och fundera på, ta de bra grejerna med oss, vad vi har lärt oss nu.
Ja, verkligen. Och om du skulle få säga ett slutord, vad blir det?
Med mitt slutord, och jag vet att jag har sagt det här så många gånger.
Men du får säga det en gång till.
Våga anta en utmaning, för det jobbigaste man kan få efter det är en erfarenhet, och det är någonting bra.
Mm, precis, och man kommer ut på en högre nivå oftast.
Alltid.
Och nu har det blivit dags för ett besök hos Johanna Frelin, vd på Riksbyggen. Tidigare var hon vd på Tengbom och Hyper Island, och innan dess flera chefspositioner inom SVT. Johanna har prisats för sitt värdebaserade och faciliterande ledarskap, bland annat genom priser som årets mest innovativa ledare och årets vd. Hon är också co-designer i Women for Leaders i modulen som heter det värderingsstyrda ledarskapet.
Johanna, nu är jag ju ute och spanar här. Och det ska bli så kul att få. Jag är hemma hos dig.
Jag jobbar ju här nu.
Ja, det är så härligt. Men vad är det för spaningar som du har dragit och som du fick i huvudet när jag sa att jag ville komma på span till dig?
Nej, men dels tänker jag, alltså jag tror ju den här pandemin har ju påverkat oss för alltid till viss del. Till viss del kommer vi också gå tillbaka till lite gamla vanor och det vi har längtat efter. Men det har ändå påverkat oss, hur vi jobbar och hur vi lever, hur vi bor för alltid. Och jag tänker så här att det som kommer bli väldigt liksom i ropet nu, det är liksom så här, hur kan man leda på distans? Därför att vi kommer fortsätta jobba till viss del hemifrån. Inte minst kanske på våren i influensatider, ja. När vi har blivit så medvetna.
Precis.
Och då tänker jag ju jättemycket på liksom distansledarskapet, och det har ju pratats mycket om det, och många jobbar ju globalt och sådär, men jag tror att det hamnar i vår vardag nu på ett helt annat sätt.
Verkligen.
Och dels handlar det väldigt mycket så praktiskt, hur leder jag ett jäkligt bra digitalt möte? Mm. Därför att jag ser ju också, det är lätt att man kopierar agendan man hade när man hade live-möten, och så kör man in det digitalt, vilket gör att det blir på tok för långt, det blir tråkigt, det blir tjatigt. Och folk vill helst lämna eller använder mötet som radio medan de gör något annat. Och då tappar man ju i engagemang. Så dels bli duktig på att leda så här korta, rappa möten, och det kräver att du måste vara mycket mer förberedd. Du måste ha mycket mer struktur, och även som vd så behöver du ha viss projektledningsförmåga för att kunna projektleda det här mötet och processerna online, som du kanske inte behövde ha när det var live.
Nej. Hur gör du då?
Jag har tränat ganska mycket nu och även tidigare, men jag försöker tänka på seminarier, möten som liksom tv-sändningar. Och jag har en gammal historik.
Ja, nu får ju du användning av
exakt, jag är ju gammal tv-producent och har använt mig jättemycket av det tänket, liksom, att aldrig ha, liksom, att har man en programpunkt som är en kvart lång, ja, men då kanske man sänder en programpunkt som bara är 2 minuter. Och sen att jag själv faktiskt har lärt mig att kasta ut folk i teamsgrupper. Jag sitter inte och väntar på att någon annan ska göra det. Utan att försöka göra mötet mycket mer dynamiskt.
Mm. Så du är facilitator?
Jag är facilitator ofta. Och sen dra in olika, man kan tänka tv-konceptmoment. Så att man kanske har en liten panel. Sen har man en liten redovisning. Sen har man en inspiratör. Sen har man en workshop. Att man verkligen får tänka många korta moment. Så att man inte har de där mötena där en sitter och pratar i 45 minuter.
Men det för går det, ju inte.
Det blir ju för tråkigt.
Ja.
Men jag tror också att i och med distansarbetet så tror jag också att förmågan att skapa nära relationer som chef kommer bli ännu viktigare.
För det är det vi har längtat så mycket efter nu.
Ja, och jag tror att distansarbetet gör ju att empatin efter en tid minskar. Så du måste fylla på i relationskoppen lite då. För den kommer att tömmas i och med distansarbetet. Mm. Så när du väl ses, då är det att prata om teamet, hur vi jobbar, om tillit, vem vi är, våra drivkrafter. För att fylla på liksom den här öppenheten och tilliten.
Mm. Så det gäller att lägga tid på det då också i framtiden?
Man måste lägga tid på det. Och det kan man även göra digitalt.
Mm.
Det är klart att det är bäst liksom, i live.
Skärmen är ju lite.
Ja, men det blir också bra digitalt att göra det. Och kanske dela upp folk i grupper så att det känns lite intimare.
Om man nu kopplar det också till dig själv. Och vad du, nu är det ju 200 avsnittet som du vet. Och du var ju en av de viktiga som var med väldigt tidigt i podden. Och du har ju följt oss och jag har fått följa dig på din resa här nu de senaste tiden. Vad är det som du, när vi nu ska liksom skicka med bra saker till, som du har fått med dig? Vad tänker du på då?
Branschhopp. Flera stycken. Och jag har ändå landat ganska, eller det har gått bra liksom. Jag har landat mjukt och det har gått bra. Och då har jag funderat mycket på vad är det som gör att jag faktiskt lyckas med det.
Ska vi göra en snabbspaning bara? Från televisionen till
utbildning, till arkitektur och nu i bostadsbyggarbranschen. Och förvaltningsbranschen. Jag har liksom det har mognat fram under året kan man säga. Jag började som expertchef och då var jag liksom också ganska jag var 30 år gammal. Jag var ganska noga på att visa att jag var duktig, att jag hade svar, och att jag var förberedd.
Du var den duktiga chefen.
Jag var väldigt duktig chef. Med tiden och med de här branschhoppen så har jag lärt mig att står man inför en svår fråga som man inte har en susning om, hur ska vi lösa det här? Fråga alltid gruppen.
Fråga gruppen.
Så ju svårare fråga du har, desto fler behöver vara med och skapa svaret.
Kan du ge något exempel?
Ja, men det kan ju vara en stor strategisk fråga. Nu på Riksbyggen till exempel, vi har stora strategiska frågor kopplat till hur ska vi finansiera nyproduktion av bostäder. Och jag är ju helt ny, eller nu har jag jobbat ett år så nu börjar jag kunna lite. Men, så att jag har ju ingen aning. Utan då får man sätta gruppen i arbete att komma med lösningen. Och ibland kan jag hamna fortfarande i så här, men gud, hur ska vi lösa det här? Och så kommer jag på så här, fråga gruppen.
Fråga gruppen, det är ditt mantra.
Det är mitt mantra. Om jag inte vet svaret, om jag inte vet lösningen, sätt gruppen i arbete. Gruppen kommer komma fram. Om du har rätt personer runt omkring dig så kommer man komma fram till den rimliga lösningen.
Mm. Hur tas det här emot? Jag tänker så här, för det ligger ju verkligen så här i den gamla stereotypen utav ledare att man så att säga, ska ha alla svaren och säga hur det ska vara. Hur möts det här när du liksom inser att nej, men det här kan inte jag, det är ni som kan?
Jag tycker att det möts, jag får väldigt positiv respons därför att människor tänker att jag respekterar deras kompetens. Och att jag inte är inne och klampar eller så i människors expertkompetens. Utan jag försöker skapa en arena, en workshop eller liksom en kultur där de verkligen bidrar med sin spetskompetens.
Och också blir sedda och
jag blir ju otroligt tacksam. Så att jag har många såna här bra såna här jultal att hålla om hur någon har hjälpt mig ur klistret. Alltså jag blir väldigt tacksam och väldigt glad. Och det gör ju också att, liksom att alla i gruppens kompetens höjs ju i alla frågor. Så att jag tycker när jag väl släppte det där, att jag inte behöver den smartaste personen i rummet, så blev det otroligt skönt. Jag fick ett helt annat yrkesliv och jag blev mycket, mycket tryggare i att alltså det jag ska vara smartast på, det är att samla de smartaste personerna i rummet och faktiskt skapa en miljö, en kultur, en arbetsmiljö där de vågar vara smarta och säga vad de tänker och tycker och komma med idéer.
Gud vad smart. Så det är så smart att
ja, det är så smart när man kommer på att man kan vara den dummaste personen i rummet. Bara man är bra på att liksom vaska guld och sen få ihop det till en helhet. Liksom. Mm.
Och du pratar ju också ofta om det faciliterande ledarskapet som du började med här nu. Men det är ju det att få ihop det här på ett bra sätt.
Ja, och det är väl någonting som jag är så himla tacksam över att jag lärde mig på ett av mina jobb. När jag var vd på Hyper Island så jobbade jag också som halvtidskonsult och liksom lärde mig att facilitera olika typer av utvecklingsprocesser. Allt från liksom vi ska innovera en ny digital app till vi behöver utveckla vårt team för att jobba effektivare tillsammans. Mm. Till att hålla, hur håller man ett effektivt möte, hur jobbar man med incheckning och liksom hur håller man en bra workshop och sådär för att skapa engagemang. Det är teknik och metodik. Mm. Så det kan ju faktiskt alla lära sig. Och sen så hjälper det om man tycker det är lite kul också. Mm. Men man måste inte det, utan man kan lära sig metodik. Ja. Ja. Mm. Så det är jag ju otroligt tacksam över, att jag har fått träna på jättemånga företag. Och det använder jag ju mig av nästan dagligen.
Ja, det ser ju vi i Women for Leaders också.
Ja, väldigt, absolut.
Så glada för det. Men du, om man så här avslutningsvis skulle skicka med någonting till som handlar om att ta sig vidare i karriären.
Mm.
Vad vill du säga då?
Alltså, det kan ju låta som en floskel, men våga hoppa. Och det handlar ju liksom att våga säga ja ibland. Att jag sa ja till att bli vd för Riksbyggen tycker jag själv var jättemodigt. Men det är ju självklart, det är ju sån himla roligt uppdrag och svårt uppdrag. Mm. Och helt utanför min komfortzon. Men jag vågade göra det. Så det vill jag skicka med. Men det handlar också om att om man befinner sig i en väldigt jobbig arbetssituation, att faktiskt våga lämna.
Mm.
Och jag tycker att de flesta som jag har mött under mina år som har lämnat, fast de inte visste vad de skulle till, har landat mjukt.
Ah.
Man gör det efter ett tag. Det kanske inte känns så direkt. Men
på sikt så gör
det. Ja. Mm. Och då kan det vara bra om man har byggt upp lite kapital.
Mm, just det.
Så ha ett litet bankkonto som är så här, den dagen jag måste hoppa, då har jag. Då kan jag hoppa, ja. Utan att det är liksom familjen behöver flytta.
Mm. Tack snälla Johanna.
Tack.
Och nu blir det ett besök hos Frida Lund som är Head of People and Culture på konsultorganisationen ARC. Frida har lång erfarenhet från ledande positioner inom internationella mediekoncerner och har bland annat varit försäljningsdirektör inom Schibsted-koncernen och vd för mediebyrån PhD. Frida brinner för ett hållbart ledarskap och vill få förändring att hända och få chefer och medarbetare att hålla. Frida är också co-designer i Women for Leaders och tillsammans med Johanna i modulen för det värderingsstyrda ledarskapet. Framtidens ledarskap, Frida. Vad har du för spaning?
Jag tänker på så mycket saker, Eva. Men jag tror framför allt att framtidens ledare kommer att tänka stort och de kommer att tänka hållbart.
Där kom det. Och det kanske inte är så konstigt att det kom från dig.
Nej, det är en hjärtefråga. Ja. Verkligen. Men jag ser bara i en inspiratör som Greta vad vi kan åstadkomma. Och kanske också ett skifte från att vi har reflekterat över vad jobbet kan göra för mig. Att vi också tänker, vad kan jag via min arbetsplats göra för världen?
Mm.
Det tror jag faktiskt verkligen på.
Mm. Vem är framtidens ledare då? Var kommer den ifrån?
Ja, men jag tror vissa grundförutsättningar kommer alltid att behöva finnas där. Du behöver uthållighet, tålamod. Ibland är det helt fel att sova på saken. Likväl att du behöver, tror jag, fortsatt vara kommunikativt stark. Och du behöver också kunna din affär, vara kommersiellt orienterad.
Ja. Vad tror du att vi kommer att rekrytera framtidens ledare ifrån då? Du som faktiskt jobbar med denna fråga ganska mycket. Vad kommer den ifrån? Kommer det fortsatt vara så att vi rekryterar vd:ar ifrån businesshållet, eller vad tror du?
Det tenderar ju vara så. Jag kan nog se det fortsatt. Så att det här liksom affärsnära tänket, jag tror att det är svårt att komma ifrån. Men med den ingrediensen då, att du tänker på affären på ett nytt sätt. Den ska inte bara gagna bolaget utan ur ett större perspektiv. Och det är väl lite det vi ser. Du måste kunna hålla många perspektiv samtidigt i åtanke när du jobbar som ledare. Och det kommer ju inte att minska framåt.
Nej. Men de här lönsamma och framgångsrika bolagen, vad kommer de att hålla på med, tror du, i framtiden?
Ja, men vi utforskar ju mycket kring cirkulära affärsmodeller idag. Och när man även ser ur investeringsperspektiv att det inte bara är lönsamhet som driver värde på ett bolag utan även hur du ser på just hållbarhet, så tror jag att det kommer att komma.
Mm. Men nu tänkte jag att vi skulle gå till dig också. Jag känner ju dig. Du var ju en av mina tidiga och viktiga gäster i Karriärpodden som har följt med också längs hela vår resa med Women for Leaders. Vad har du själv för... du har ju en framgångsrik karriär bakom dig och framför dig förhoppningsvis. Men vad är det för medskick som du vill, när du summerar, som du ska nu få göra på några minuter, eller hur? Mm. Jättelätt. Nej, men vad är det för någonting som du vill skicka med?
Och det är så mycket, men om jag ska försöka då just summera. Jag är på en väldigt fin plats i min karriär just nu. Och det är klart att det alltid är lite tur och tajming. Men det finns ju också ingredienser som jag verkligen vill skicka med. Och det är ju återkommande, men att verkligen ge tid att reflektera kring dina värderingar. Mm. Vad är det du står för? För mig är respekt och arbetsglädje väldigt viktigt, men också höga ambitioner. Jag älskar det. Och det finns det här. Och det kopplar ju också till att du alltid såklart ska jobba med dig själv, med din personliga utveckling, men också säkerställa att vara i en miljö där du kommer till din rätt, där det som du brinner för, är duktig på, uppskattas och värderas. Mm. Så har det inte alltid varit i min karriär.
Nej, jag tänker just det. Hur har du kommit fram till den här bra platsen att vara på nu? Jag kan tänka mig att din väg har ju inte, det vet jag ju, den har inte varit spikrak.
Nej, och för mig är ju, jag skapar resultat via människor. Vissa har någon väldigt djuplodande expertis, om det är AI eller vad det är, eller produktutveckling. Och för mig att vara i ett konsultbolag och få jobba med people and culture-frågor, alltså det är så spot on. Och det som ibland kan kallas för liksom mjuka kompetenser eller sånt som kan vara svårt att sätta värde på, att utöver de liksom strukturer och processer jag är med och bidrar till också kan få jobba med min intuition, att vara närvarande, läsa mellan raderna, kunna zooma ut, sätta fingret på vad som verkligen gör skillnad. De sakerna gör stor skillnad här. Det är både en egen personlig resa att få sätta stort värde på de mjuka kompetenserna.
Mm. För det har ju inte alltid varit en sån miljö för dig tidigare i din karriär, vet jag.
Oh, nej. Mm. Nej, men jag har alltid jobbat i väldigt liksom, kommersiellt orienterade miljöer. Det gillar jag som en resultatorienterad person. Men när ledarskapet får stryka på foten till förmån för bara resultat, det är ett kortsiktigt sätt att tänka på där jag inte kommer till min rätt. Mm. Men här bygger vi en bolags grupp i snabb takt med höga ambitioner, och vi har inga produkter. Det är människorna här som gör skillnad, och det är fantastiskt att kunna få bidra på så sätt som jag kan göra här.
Hur har du kommit fram till det här då, själv? Att det är så viktigt för dig?
Ja, men det är ju, och det är ju ett medskick. Lär dig vad du behöver och avsätt tid för det. Jag skulle också vilja påstå att du mellan varven ska avsätta arbetstid till att säkerställa att du är i linje med dina behov. För som jag sa inledningsvis, ledarskap eller att göra karriär, det är en uthållighetsgren. Så jag vet vad jag behöver. Jag behöver tid för att emellanåt reflektera, tänka en tanke klart, få zooma ut. Men också genom att få tid att umgås med nära och kära, meditationen som jag gör, som är regelbunden vana på morgnarna, få mig att bara landa i min egna kropp och få mig att vara en empatisk, inkännande medarbetare som får lättare perspektiv på saker och se vad jag behöver göra och vad andra behöver göra. Det finns många sådana där små tips och trick som kanske inte anses vara en yrkesförmåga, men som i allra högsta grad är det.
Du har ju till och med skrivit en bok om det här, och jag känner att vårt lilla minisamtal här började med hållbarhet, och det låter som att vi landar i att det personliga livet ska också vara hållbart.
Verkligen så.
Och sist men inte minst styr jag kosan till Monica Längbo som är HR-direktör på Axfood. Hon har många års erfarenhet av ledarutveckling, chefsrekrytering och strategiskt HR-arbete. Hon har tidigare varit HR-direktör på Manpower Group och där drivit flera stora förändringsprocesser genom åren. Och hon brinner verkligen för en inkluderande företagskultur genom sunda värderingar. Monica är en erfaren ledare både som mentor och coach och har stöttat många exekutiva ledare och så även hos oss i Women for Leaders där hon är co-designer och hennes modul heter så passande det coachande och kommunikativa ledarskapet. Jag vet ju att du har väldigt mycket tankar och teorier och idéer om det här, men vad tänker du när jag säger bara ledarskap i framtiden? Vad kommer det att innebära?
Ja, jag tycker att det är jättespännande frågor. Och som är högst,
väldigt breda frågor.
Och väldigt breda och högst relevanta som ju både jag och väldigt många andra håller på att fundera väldigt mycket kring. Men jag ska säga att det går inte att prata om framtidens ledarskap utan att ta hänsyn till det vi har gått igenom eller går igenom med pandemin. Och vad jag menar med det är då att vi har lärt oss också, eller tagit till oss om alltså ledarskapsegenskaper som vi faktiskt behöver och som gör skillnad, som vi kanske inte sett lika tydligt tidigare. Och det är just det här med det inkluderande ledarskapet, att vara väldigt närvarande och flexibiliteten. Men också det här med att vi behöver vara lika bra på faktiskt att leda på distans och även då ha ett självledarskap och även då att hur fixar vi att skapa också engagemang och kreativitet och innovation även när vi ska jobba på distans.
Och det där är ju nästan en hel podd till och, men vad säger du om vad är det liksom, vad har varit viktigt för dig i den här kontexten utav att man får tänka lite annorlunda i ledarrollen?
Under det här året eller generellt?
Ja, under det här året tänker jag.
Nej, men det har ju varit just det här att hitta nya liksom, ledarskapsegenskaper hos mig som jag bara tagit för givet. Mm. Alltså hur är jag att leda på distans? Och också just det här att vara närvarande. Hur kan jag säkerställa att mina medarbetare, som är mina direktrapporterande, att de upplever att jag är närvarande? Och att jag finns där och ställer mål och följer upp. Och finns som ett stöd i vardagen. Mm. Och sen handlar det väldigt mycket också om det här med välmående också. Och det har ju för all del också varit väldigt mycket kopplat till säkerhet också. Mm. Mm. Men jag skulle säga att det handlar mycket om, för mig i alla fall, om tillit. Och också någon sån här äkthet eller transparens. Mm. Att mina medarbetare ska märka av min ambition. Och att jag är då liksom genuin i mitt ledarskap.
Även om det är en teamsruta.
Ja, och det är inte lätt.
Nej. Men om vi tittar på ledarskap på lite längre sikt då. Vad är det för, kopplat till det här kanske, eller i allmänhet som du ser? Hur kommer det utvecklas på längre sikt? Vad är det för typ av ledare vi kommer ha i framtiden?
Nej, men jag tror ju, som väldigt många säger, så är jag också övertygad om att vi kommer vara mer coachande, alltså det kommunikativa coachande ledarskapet. Det kommer vara mycket mer fokus på lärandet och mindre på kontroll. Och också som ledare att också se till att släppa få fram potentialen hos dem som vi leder. Just det här självledarskapet. Att jag har inte alla svaren, jag ska vara bäst på att leda. Det är rätt avgörande. Sen tror jag faktiskt också att vi kommer se exempelvis fler vd:ar, börsvd:ar, styrelseordförande och så vidare från andra skrån än vad vi är vana vid.
Ja, men vad roligt att du säger, för det där är ju något som jag spanar lite på nu.
Ja.
För jag tycker att det, alltså historiskt sett så har man ju alltid rekryterat vd:ar i princip från business eller möjligtvis en tidigare CFO eller något sånt.
Ja.
Hur, vad tror du, det här du säger nu, vilka områden kan man komma ifrån?
Nej, men jag skulle faktiskt säga att jag tror att vi kommer se, eller jag är övertygad om att vi kommer se på sikt att det kommer komma fler, exempelvis från det skråt som jag representerar, HR.
Mm.
För det är ju ingen snack om att HR, och framförallt det HR som är liksom oerhört affärsdrivet, så att det kommer finnas många som kliver fram, och att man förstår att det behövs både, alltså, people management och business management, och att det finns i HR i allra högsta grad. Mm. Så det är också mycket framtiden, där det finns mycket mer, alltså, system och affärsanalys och så vidare, i det affärsmässiga också, som kommer i andra skrån, inte bara det kanske mer traditionella i finans eller tech eller ingenjör och så vidare, som också naturligtvis vi kommer se, men spännande. Men
kanske spännande, ja. Och jag tänker också det kommunikativa, som du sa, marknad och kommunikation kommer ju också
vara,
det har man ju märkt nu, hur viktigt det är. Det är ingen liksom sidosupport business längre, utan det är i hjärtat av verksamheterna.
Precis så. Att också det här att leva sitt varumärke, om vi bara ska prata om företag, så är det inte bara ledarskap, utan alltså, medarbetare framöver, eller potentiella talanger, medarbetare, om man pratar om employee brand, då, de kommer vända sig faktiskt till företag som de märker av, lever upp till det de lovar.
Mm.
Och faktiskt då fyller sitt varumärke med emotionellt innehåll.
Ja.
Och så det, för mig är det också oerhört mycket, alltså, syftesdrivet. Alltså både syftesdrivet bolag, syftesdrivna ledare och syftesdrivna medarbetare. Mm. Så att just det här att vilja göra skillnad
på riktigt.
Mm.
Men sen så skulle jag ju vilja göra en liten koppling till dig som person också. Och ledare eller person, du får välja. Nej, men jag har haft förmånen att lära känna dig och väldigt väl. Och vi jobbar tillsammans, kan man säga, som där du är en av designerna utav en av våra moduler i Women for Leaders Premium.
Ja.
Men det är ju så att du, det är ju 200 avsnitt snart i Karriärpodden. Eller det är det nu, menar jag.
Wow.
Och du har varit med förr, men, och delat med dig väldigt fina saker. Men jag tänker, vad är det för någonting nu när vi sitter här nu, som du tänker, om jag bara ber dig summera vad någon av de viktigaste lärdomarna som du själv vill ha som ett medskick här?
Då tar jag ändå det som poppar upp i mitt huvud just nu.
Mm.
Och jag tänker så här, att jag tror att framförallt, jag måste hänvisa ändå till den pandemin, så tror jag att vi, oavsett vi människor, om vi har vill eller inte, så har vi fått gå in mycket i oss själva. Att se vad är viktigt för mig och hur påverkar den pandemin mig och vad händer och så vidare. Och på något sätt hitta liksom coping-strategier och liksom hur vi härbärgerar det. Och varför jag säger det är då att det som har varit för mig, som jag tänker på nu, är att alla vi har ju, alltså, det är ibland så utmanar livet. Vi får utmaningar som vi inte trodde var möjliga att vi skulle klara av. Och det är olika för olika människor naturligtvis. Men jag hade några år när flera av mina väldigt nära anhöriga, familjemedlemmar gick bort.
Mm.
Och det var naturligtvis en jättejobbig tid. Och innan så hade jag tänkt liksom för mig själv att om det här skulle hända så skulle jag aldrig klara av att hantera det. Och nu var det då tre som gick bort. Och det var naturligtvis jättejobbigt. Det förstår ju alla.
Och det här, men, är ju ganska många år sedan som det hände. Och du pratade om det här också i det långa avsnittet.
Precis, jag berättar mer om det där i nummer 8 i Karriärpodden. Men varför jag säger det här är då att det är, att vi, om vi faktiskt ändå lär oss av det här som utmanar en, om man faktiskt går starkt ur en sån här situation och märker av att jäklar, jag hanterar det här. Så för mig blev det också oerhört mycket att jag släppte fram min, jag vågade ta för mig mycket mer när jag gick igenom det här. För jag kände mig ändå oerhört starkt, för jag hade fått jobba med mig själv och lite också här, vad är det värsta som kan hända? Och det blev också så att jag på ett helt annat sätt än jag gjort tidigare också stod upp för mina värderingar och vad vill jag i livet och så vidare. Jag menar inte så att det bara är att liksom köra på, men mer att jag vågade ta liksom utrymme i mitt fulla potential och vad vill jag i livet och vara väldigt äkta. Och det är väl glad för, och det kanske märkligt att säga så, men just det som jag var med om, så blev det ändå så att det blev tydligt för mig att det gav mig den här styrkan. Och det har hjälpt mig jättemycket i mitt ledarskap. Alltså, vem är jag och vad klarar jag av och så vidare. Mm. Och kan också då leda väldigt mycket också medarbetare som har utmaningar, för det har vi ju. Mm. Och det har hjälpt mig oerhört mycket under den här pandemin. Mm.
Ja. Det här är ju väldigt intressant, och jag tycker du sätter fingret på mycket i det här, att de här, och speciellt nu då som du säger, alltså under den här perioden så har vi ju upplevt alla, tror jag, att det har varit utmaningar och också en mental ohälsa som ju har tyvärr tagit spridning hos många medarbetare och chefer.
Ja, och som vi också som ledare behöver hantera framöver. Mm. För det är ju dels så är det ju möjligheter som föds, alltså, naturligtvis, om vi nu liksom kallar det här en kris som vi gått igenom. Men just det där att också finnas där i alla situationer, att våga möta upp alla de här uttrycken. Det är ju jätteviktigt i ett ledarskap, och det kommer vara ännu viktigare framöver att just kunna leda med empati och närvaro och vara väldigt lyhörd och inlyssnande. Mm. Men för den delen inte på något sätt glömma bort att också kunna sätta mål och vara affärsinriktad. Det vill jag verkligen vara tydlig med. Mm. Det går hand i hand.
Stort tack. Vad roligt att du har varit med mig på min lilla turné och lyssnat in alla som medverkat i det här specialavsnittet. Blir du nyfiken och vill veta mer om programmet, gå in på womenforleaders.com. Slutligen vill jag också slå ett extra slag för EQ Executive Search. Searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer på eqexecutivesearch.com. Nu, hörni, tar jag sikte på nästa avsnitt och nästa. Och ser fram emot flera härliga timmar tillsammans med dig och mina kommande gäster. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.